Jag tror att man redan när det är väldigt små, att man tar just att man väcker intresse och får dem att förstå. Och vilket kan vara svårt också idag med dagens virtuella pengar att mer konkretisera det. Där kan ju ett tips vara att man, om de får en till exempel 20 euro som gåva, att man då tar den här diskussionen och fast rita på ett papper att hur mycket av de här pengarna så vill du spara och hur mycket då tänkt du använda och till vad, och kanske också frågar, behöver du de här pengarna? Och det kanske låter lite så där högtravande att börja diskutera med en 4-5-åring sådana saker, men jag tror att ju tidigare man börjar så är det lättare sen att man tar sig tid helt enkelt och diskuterar och kanske också gör dem intresserade.
Vi hälsar på kapitalförvaltaren Maria Östergård Kjeld en av de dagar hon är på kontoret i Vasa.
Åh,
vad snällt.
Ja, jag jobbar idag för Fennia-koncernen som kapitalförvaltare och jobbar med Österbotten och södra Finland och Åbo och sköter då företagare och företagarnas och institutionella kunders och också privatpersoners förmögenhet.
Det låter som ett jättestort ansvar.
Ja, visst. Och därför är ju då viktigt när man jobbar inom kapitalförvaltningen att man har en bra strategi som ska fungera både i olika konjunkturskeden. Och som försäkringsbolag så vi är ju väldigt riskaversiv, alltså att vi undviker och tar inte för stora risker, vilket ju också kan betyda att förstås att när det är en uppgång på marknaden så kan man ju missa de där riktiga de här uppgångarna. Men vi är ju ändå ute efter en stabil och jämn avkastning över tiden. Mm. Och det är ju en trygghet som fungerar i alla lägen. Så sover man gott också.
Hur stort är intresset då, man ser till privatpersoner, för den egna ekonomin just nu?
Jag tycker det är nog någonting som har ökat. Delvis så har ju människor också blivit förmögnare överlag, men också kanske det här intresse och öppenheten att man pratar mer om sparande, man vågar ta och fråga vid kafferummet, man frågar grannen att precis som man diskuterar lån idag, olika ränteskydd och sånt, så har också sparande blivit ett ämne som man pratar om, vilket är väldigt bra.
Maria Östergård Kjeld påpekar att om man vill placera pengar ska man hålla koll på förvaltningsavgifterna. Och man ska också fråga flera olika aktörer vad de har för förvaltningsavgifter på sitt fondsparande eller pensionssparande.
Det finns stora variationer i kostnader och kostnaderna så kan snabbt äta upp en sparande om man inte håller koll på kostnaderna. Så där ska man vara väldigt hård och det här, inte förhasta sig, utan kolla kostnaderna och kolla med olika aktörer, banker, kapitalförvaltare, rådgivare.
Förmögenhet är också ett intressant ord. När kan man räkna att man är förmögen?
Ja, det är ju väldigt individuellt. Det kan betyda olika för olika personer. Att det viktigaste är ju ändå att man har byggt upp ett sparande och en buffert helt enkelt, så att man klarar sig och ifall det kommer oförutsedda händelser, att man har en sån buffert att ta ifrån.
Och det här begreppet vardagsekonomi då, som är lite sådär, kanske en modeord till och med nu, vad skulle du sätta in i det begreppet vardagsekonomi?
Det är väldigt intressant med vardagsekonomin för många kanske säger idag att ja, men de har inte möjlighet att spara för små inkomster. Men jag vill påstå att alla kan spara på något sätt. Fast man inte kanske så där konkret av inkomsterna kan i dagsläget spara någonting om man har en sån situation för tillfället. Men då kan man gå tillbaka i den här vardagsekonomin. Till exempel att man undviker impulsköp, kanske sova på saken. Det finns en sån där regel att, som fungerar på många olika sätt, inte bara i sparande, men att man kanske sover på saken och funderar en extra gång. Sen är ju också där att har man en tajt ekonomi, så ännu viktigare är ju att man köper, kanske då man köper, att man köper varor som har en bra kvalitet, som håller i längden och man får ett bra andrahandsvärde. Sen finns det också det här storhandla, att man storhandlar med någon vän, eller speciellt om man är ensam i ett hushåll, så kan man ju storhandla med någon, att man tar hjälp och man kan utnyttja rabatter genom att få kanske två saker till priset av en. Och just de här små utgifterna, det är ju det som är det viktiga, att det är ju inte de där stora inkomsterna, utom alla de här små utgifterna som far mellan händerna på något sätt. Så där tror jag att många har, det är ett bra sätt att spara idag, att man håller koll på dem. Sen är ju ett annat sätt att ta ett extra jobb och jobba mer. Och sen förstås, köp inte på kredit och betala av i rater, för det blir dyrt. Det är verkligen inte ett bra sätt att spara. Sen när man har fått ordning på den här kanske vardagsekonomin, och man har gått igenom de olika tipsen jag gav här, så då är ju ett bra sätt att då börjar man att man månadssparar. Och man kan ju redan månadsspara från 10 euro idag. Där är ju viktigt att man är realistisk, att man inte sätter ribban för högt och kanske tror för mycket om sitt eget sparande genast, utan börja så där ändå smått och realistiskt, och sen om man tycker att man har utrymme så höjer man det. Men där tror jag många gör fel, att man går ut kanske lite för hårt och så märker man att det här så klarar man inte av, och då blir det också en sån här att det blir inte så intressant, och man tycker att det här med att spara kanske inte var så intressant. Så lägg ett realistiskt mål.
Nå, realistiskt då, vad kan en mamma, vilket mål ska vara realistiskt för en person med i en sån situation, jobba kanske inte heltid, ha flera barn?
Det där är också en väldigt individuell sak, att det är från fall till fall, att jobba mamman, är mamman hemma med barnen, vårdledig, och då förstås blir det ju på ett annat sätt med sparande också. Samtidigt som förstås det är också en utmanande situation ibland om man är hem många år ekonomiskt sett med tanke på pensionen, att det minskar på den här lagstadgade pensionsnivån. Och därför borde man ju kanske ha sparat mer under de åren. Men det blir ju ett svårt dilemma, eftersom man då inte heller har de här inkomsterna på samma sätt. Men där tror jag då också att när man är ändå kanske som för mamma, om man är hemma, så har man också möjlighet att man kanske gör på ett annat sätt egen mat och hinna planera vardagsmaten och på det sättet kan spara. Men jag kan säga att så där normalt för varje en som har en inkomst, så är det ju bra att man bygger upp en buffert, alltså man pratar om en 2-3 månaders motsvarande vad man har inkomst ifall det händer. Det här är ju pengar som man inte förstås skulle ta risk med, utan det är egentligen bara satt åt sidan ifall man behöver dem. Men så någon riktigt sån där huvudregel hur mycket av ens inkomst man ska spara och man ska kunna börja med, så finns ju inte. Men kanske mamma lägger upp en 5% av ens inkomst, där är en bra början. Jag har jobbat snart i 20 år inom finansbranschen. Min mamma brukar säga, när jag var redan 5-6 år, när jag kom till hennes arbetsplats efter skoldagen var slut, så gick jag alltid in i ett rum och lekt bank och gjorde låtsas sedlar och räkna. Så det har nog alltid funnits där, och det är den bästa kombinationen, att man får jobba med någonting som man tycker är intressant, och man på det sättet ser inte skillnaden på kanske allt det jobbet och att det går in i varann. Men jag tycker om att kunna hjälpa andra människor med det, om de har ett mål och att de någon gång får njuta av det där målet. Så det ger mig energi.
Ja, Maria Östergård Kjeld har ett långt perspektiv på det här med finanser. Och vi borde också ha en långsiktig syn på sparande.
Många idag så borde tänka mer på att man sparar till sin pension. Det är ju förstås, för många så är det väldigt långt fram som börjar med sitt första sparande. Så man har som svårt att ta fasta på och se det där målet framför sig.
Men hur ska man komma igång då? Vad har du för tips för att man faktiskt ska börja på?
Första är ju att man helt enkelt gör en budget, och där finns ju, där hjälper ju banker och rådgivare väldigt gärna till. De har jättefina verktyg idag där man kan göra sin budget och få mata in inkomster och utgifter och sätta in sitt sparande och se den vägen en plan. Att man har en plan helt enkelt, att man inte skjuter på att det tänker man, det där gör man i nästa vecka eller när jag har mera tid i semestern, utan man tar helt enkelt tag i sin ekonomi, och om man inte klarar av det själv så finns det jättemånga som gärna vill hjälpa till där.
Man har kommit igång då? Om man har lärt sig lite. Men hur mycket tycker du man ska engagera sig själv? Alltså, ska man hålla koll på marknader? Ska man sälja när konjunkturerna blir sämre? Alltså, hur pass mycket tycker du att man ska som småsparare ta tag om sitt eget sparande?
Det där är också individuellt. Det beror ju på vad man har för tid och intresse. Men jag vill ändå påstå att de flesta har inte så mycket tid idag att följa med marknaden aktivt. Det finns ju många som har det som sitt yrke idag och ändå har svårt att ta ut det relevanta. Så på det sättet så tror jag att man börjar spara så ska man inte sätta för stort press heller ändå. Det förstås kan ju vara ett intresse man har att man följer med, och det kan också väckas det här intresset att man gärna följer med marknaden, och det tycker jag man också kan göra. Men ändå det där att man sparar över tiden helst, eller man ska ju köpa billigt och sälja dyrt. Och när gör man det? Det är ju ingen som har den där kristallkuren. Men då är det ju viktigt att man har det här regelbundna sparande. Sen när det är den där rätta tidpunkten att sälja, så eftersom det är ingen som vet, så då blir ju det svåra i det hela är att när ska man gå in igen och köpa. Så jag skulle säga att det bästa tipset är att man sparar regelbundet. Oberoende om marknaden går uppåt eller neråt. Så där historiskt så har ju ändå visat sig att man sparar regelbundet eller håller över tiden, så ska ändå det vara den bästa prisutvecklingen.
Du har ju föreläst för kvinnor om just det här att ta tag i sin vardagsekonomi. Men vad uppfattar du som är det viktiga för de som kommer på dina kurser?
Jag tycker det är att man kommer på en föreläsning om sparande, placering. Så då har vi kommit långt att vi också lockar människor att det finns ett intresse att börja spara. Så bara att man får en uppslutning kring det här temat, så då tycker jag vi har lyckats bra. Sen just det här att man pratar öppet om sparande. Så jag tror många gånger så det är det viktigaste när vi har en sån samling att kvinnorna träffas och pratas om det. Och sen att man kanske vågar öppet diskutera olika teman och saker man har kanske funderat på och sånt.
Kommer du ihåg några frågeställningar som har kommit i det här sammanhanget?
Det är många frågor just kring den här vardagsekonomin. Man funderar vad man skulle kunna konkret göra. Där tror jag många gånger är utmaningen. Sen också har ju till och med att allt går väldigt fort och man får väldigt mycket information, att vilken information är väsentlig. Och klart med dagens tempo så blir det ju fort att man prioriterar inte tid att tänka över sitt sparande. Och, ja, så jag skulle säga att de två sakerna är saker som ofta man funderar över idag.
Vad är det med trender? Vad ser du för trender inom det här med sparande? Vilka diskussionsämnen är det som är aktuella just nu till exempel?
Om vi säger så det överlag så finns det ju nog en stor diskussion kring ansvarsfullt placerande idag, vilket är ju fint. Men där finns ju också en djungel och det är svårt att också bara begreppen hållbarhet och ansvarsfullt placerande, att vad är skillnaden? Men det är en bra debatt.
Så folks intresse för sparande så kan leda till att vi kanske får lite bättre i världen?
Man ska ju hoppas det, att det för med sig många fina saker. Det betyder ju också att har man haft en möjlighet att bygga upp en förmögenhet eller ett sparande så har man ju också en annan möjlighet sen att hjälpa andra. Och där tror jag den här frågan med en bättre värld förstås så många gånger kommer att vi också kan påverka då med olika beslut som tas.
Nå, till sist, hur viktigt skulle du säga att det är att man tar tag i sin egen ekonomi och tar ansvar för sin egen ekonomi?
Det är jätteviktigt och delvis också för att man behöver ju ha en buffert, att det ska inte vara så att man är osovandes över om tvättmaskinen går sönder imorgon. Men sen tror jag också att det är en viktig sak för en stressfaktor att man tänker över, för det har olika undersökningar visats att människor som har en stabil ekonomi, en viss trygghet i ekonomi, så tar bättre beslut i vardagen eller i olika. Men det är just den här stressfaktorn, att har man många tankar att hur ska man klara nästa månads låneamortering, och då går det ju mycket energi och funderingar till det istället för att man kan då fokusera på annat.